Det är en stor förmån för mig att få vara här på Nyhem. Tack så mycket för inbjudan. Det har känts väldigt härligt att få komma hit. Några av er kanske såg att jag räckte upp handen på frågan här när det gällde oss som är här för första gången. Så jag tillhör dem. Men jag måste också erkänna att igår kväll när jag kom hit och tittade in i tältet så var det för mig en traumatisk upplevelse. Eller snarare, jag återupplevde en för mig ytterst traumatisk upplevelse. Det var så här att för några år sedan så skulle jag tala på en stor internationell studentkonferens. 3000 studenter från alla Europas länder var samlade. Jag skulle tala första kvällen. Och min vana trogen så hade jag förberett en utförlig PowerPoint-presentation. De av er som känner mig vet att jag upplever PowerPoint i stort sett beroendeframkallande. Att jag inte begriper hur aposteln Paulus klarade sig. Men det är en annan sak. Jag hade förberett en presentation. Och det som jag tänkte börja tala om, det var hur destruktiv mycket av världens religiositet är. Hur så många av världens religioner är livsförnekande och för människor bort ifrån den här skapelsen och bort ifrån verkligt liv. Och jag hade kallat min första punkt, the ugly face of religion. Religionens fula ansikte. Vad jag inte visste och vad jag inte kunde se från plattformen, det var att det var förstås stora skärmar där vi som var talare, där vi projicerades. Men det jag inte kunde se och inte visste, det var att man inte släckte ner de där kamerorna när PowerPoint-punkterna kom upp. Och det där blev fullständigt katastrofalt för min del. Över en gigantisk förstoring över mitt ansikte kom första punkten. The ugly face of religion. Och det har sedan dess varit mitt livsöde att i egen hög person få vara uttrycket för religionens fula ansikte. Ja, och när jag kom in i tältet här igår kväll så kunde jag förstå att det var precis så här man gjorde på Nyhem. Man projicerade talarna och så la man PowerPoint-bilderna ovanpå. Ja, så jag har använt natten åt att gå igenom mina olika rubriker för att se att det inte ska hända något förfärligt. Temat den här morgonen är försoningens ord. Och vi kommer att studera första Korintierbrevets andra kapitel. Vi har ett ord om försoning. Hur Gud i Kristus har försonat världen med sig själv. Men varför är det just detta ord? Varför är det just detta budskap? Varför är det just detta ord som vi har inom Bibelns pärmar? Varför är det just det som vi ska kommunicera till vår samtid? Jag vill den här förmiddagen ta med er på en resa till Korint. Och vi ska sedan läsa det här kapitlet ur Korintierbrevet. För att se hur Paulus motiverar varför just detta budskap. Varför just detta budskap? Jag har kallat det här studiet för uppenbarelse eller humanism om evangeliets ursprung. Vi kan läsa i Apostlagärningarna om hur Paulus besöker Korint och förkunnar evangeliet och planterar en församling där. Korint var vid denna tiden en ung, tuff, stolt stad. Den hade ödelagts under århundradet före Kristus, men hade sen ganska snabbt byggts upp igen och var nu en dynamisk, expanderande stad. En del historiker menar att det bodde över 250 000 människor i Korint vid den tiden när Paulus kom dit. Korint var en mötesplats mellan öst och väst. Det innebar att det var en smältdegel för filosofier, för religioner. Och det blandades och nya versioner uppstod. Man hade en dynamisk ekonomi. Det var en hamnstad, det var mycket handel. Och ekonomin blomstrade förhållandevis jämfört med andra städer. Man var berömd över hela Medelhavsområdet för sitt Afrodite-tempel, där man tillbad gudinnan Afrodite och där religiositeten tog sig sexuella uttryck. Det finns uppgifter om att vid vissa perioder fanns över 1000 tempelprostituerade i Korint. Man kan säga att det moraliska förfallet hade gått oerhört långt just på sexualitetens område. Att leva sexuellt orent, det kallades på grekiska vid den här tidpunkten. Man använde ett ord som byggde på själva ortsnamnet Korint. Att leva sexuellt orent, det var att korinta. Att leva som man lever i Korint. Det fanns också i staden ett Apollos tempel. Till guden Apollos ära. Det var centrum för musik, för konst och också för dyrkan av den manliga kroppens skönhet. Och var ett centrum runt Medelhavsområdet för homosexualitet. Staden Korint var berömd för sina idrottstävlingar. Isthmian-spelen höll till i Korint. Det var den näst viktigaste idrottstävlingen efter de olympiska spelen. Staden var en romersk provinshuvudstad. Den hade förmåner, den hade anseende. Det är till den här staden, ung, tuff, stolt, som Paulus kommer. Han kommer dit ensam, utan medarbetare, och han ska börja förkunna budskapet om Jesus. Ganska tuff utmaning. När man tänker på själva staden. Hur ska Paulus kunna förmedla budskapet om Jesus? Han vet att när han kommer dit kommer han möta massor med invändningar. Människor där kommer att ge intellektuella invändningar mot evangeliet. Inte håller det förnuftsmässigt att tro på en korsfäst messias. Vad har en man som dör på ett kors med våra liv att göra? Hur kan det vara det yttersta svaret på människans existens? Han visste att han skulle möta religiösa invändningar. Inte kan du hävda att detta är den enda vägen för människor att lära känna Gud. Tänk på alla andra religioner. Tänk på all annan vishet. Det där är alldeles för intolerant. Inte kan det vara så dogmatisk och enkelspårig. Han visste att han skulle möta moraliska invändningar. Vem är du att tala om för någon annan vad som är ett rätt sätt att leva? Vem är du att inskränka vår frihet att uttrycka vår lust och våra begär på det sättet som vi vill? Det intressanta är när man tittar på staden och man undersöker det intellektuella klimatet att det finns så många paralleller mellan de moderna storstäderna i västerlandet och den situation där Paulus kommer. Och det är klart att Paulus måste ha känt trycket, eller hur? Om vi försöker leva oss in, hur kändes det för Paulus när han satte sig på tåget från Aten till Korint och funderade på, okej, hur gör jag nu i Korint för att förmedla evangeliet om Jesus? Han säger själv i vers 3 i första Korintierbrevet, det andra kapitlet. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Han hymlar inte med detta. Han kände förstås trycket. Hur ska jag kunna förmedla budskapet? Och vi som, om man läser i Apostlagärningarna, som ser förhistorien, vi kan ju också förstå att Paulus har känt trycket. Om vi tänker på vad är det han har varit med om fram till dess. Han har ju på varje ställe där han har predikat evangeliet fått se människor komma till tro. Underbart. Fantastiskt. Men han har ju också mött våldsamt motstånd. I Antiochia där är det smädelse och förföljelse och han drivs bort ifrån staden. I Ikonion försöker man misshandla och stena honom och han får fly. I Filippi så pryglas han och sätts i fängelse. I Thessalonike blir det upplopp och han får ta sig därifrån. I Beroia så hetsar man upp folket och Paulus får fly. I Aten så gör de sig lustiga över honom. Och nu är han på väg till Korint. Det är klart han känner trycket. Vad kommer att hända? Han är ensam. och ska förkunna evangeliet. Finns tusen anledningar för Paulus att tänka, jag lägger mig lite lågt, jag tonar ner. Och jag tror att Paulus har känt frestelsen. Jag tror att Paulus har känt frestelsen att lägga sig lite lägre. Att börja tona ner. Det intressanta är att han låter oss ana någonting av den inre kamp han hade när han var på väg mot Korint. Det står så här i vers 2 i första Korintierbrevets andra kapitel. Jag hade bestämt mig när jag kom till er för en viss sorts förkunnelse. Det tyder väl på att han har suttit i en valsituation och han har fattat ett beslut. Han hade bestämt sig för någonting. Jag tror det är samma sak om vi läser Romarbrevets första kapitel där Paulus säger, jag skäms inte för evangeliet. Bakgrunden tror jag är att Paulus har känt av det som vi ofta kan känna av. Alltså att man börjar skämmas därför att man känner någon sorts tryck från omgivningen. Och Paulus har bestämt sig. Jag ska inte skämmas för detta som jag ytterst sett vet är sanningen och härligheten och godheten. Och han bestämmer sig. Jag skäms inte för evangeliet. Och här, när han är på väg till Korint, så har han bestämt sig. Om några av er läser Bibel 2000 så har de av någon egendomlig anledning valt att inte översätta det. Ni kan titta i vilken annan översättning som helst, svenska eller engelska, så översätter de det grekiska uttryck som finns där som handlar om att bestämma sig. Men Bibel 2000 har av någon anledning hoppat över det. Paulus hade bestämt sig. När han kommer till denna stora, tuffa stad så har han bestämt sig. Och vad är hans beslut? Det enda jag vill veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Han har bestämt sig för att inte ligga lågt, för att inte tona ner, utan förkunna evangeliet. Att inte veta av något annat än den korsfäste Kristus. Vi kanske inte ska hårdra det uttrycket enbart den korsfäste Kristus och tolka det som att Paulus aldrig hade någon annan undervisning än om just Kristi kors. För det är ju uppenbart att Paulus undervisade om många andra saker. Vi kan se när han talar till hedningar att Paulus utförligt kan tala om skapelsen och hur Gud har skapat den här världen. Hur han utförligt kan tala om människan. Och han talar om historien. Men det leds fram till det som är centrum i hans undervisning. Den korsfäste Kristus som Gud har uppväckt från de döda. Och vi kan se i Korintierbrevet att Paulus talar om många olika saker. Om kristet liv, om församlingen, om de andliga gåvorna, om de dödas uppståndelse. Men det finns ett sammanhållande centrum. Allting utgår från budskapet om Jesus från Nazaret, hans liv, hans död och hans uppståndelse. Det finns ett sammanhållet centrum. Men då måste vi fråga oss, Paulus, varifrån fick du kraften till det här beslutet? Varför just detta budskap och ingenting annat? Varför inte mer anpassningsbar och flexibel? Varför inte mer konsumentorienterad? Borde du inte ha gjort någon sorts undersökning av vad folket ville ha i Korint innan du bestämmer dig vad du ska förmedla? Paulus, varför just detta budskap? Och då ska vi läsa första Korintierbrevets andra kapitel som jag redan har citerat några verser. Vi ska läsa hela kapitlet och lyssna in Paulus motivering. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet. Jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi för det andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi inte heller om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Jesus, nu ber jag dig att du ska verkligen göra de här orden levande och livgivande för oss. Tala till oss, Herre, genom ditt ord. Gör ditt ord levande, gör oss levande genom ditt ord. I ditt namn ber vi, Herre. Amen. Paulus första punkt, hans budskap, Paulus första motivering, hans budskap är inte humanism. Den kommer inte från honom själv. Han har inte tänkt ut det, någon annan har inte tänkt ut det. Det är inte ett resultat av vad människor har gjort. Se i vers 1 och vers 4. Det bygger inte på människans kommunikationsförmåga. Det bygger inte på retorisk förmåga. Det är inte förkrossande vältalighet som Paulus kommer med. Det är inte övertygande vishet. Det här var en innegrej i Romarriket vid den här tiden. Retoriken, förmågan att tala så att man får människor med sig. Den förkrossande visheten och vältaligheten. Man tävlade i att kunna använda orden så effektivt som möjligt. Och Paulus säger, mitt budskap bygger inte på överlägsen retorisk förmåga. Att jag har tänkt ut en teknik att kommunicera det på. Det bygger inte heller på överlägsen rationell förmåga. Alltså det förnuftsmässiga. Att det är människor som har tänkt djupare eller mer än någon annan. Det här var ju också ett område där grekerna hade en enorm stolthet. Den filosofiska traditionen att kunna tänka skarpt. Och Paulus säger, mitt budskap bygger inte varken på retorik eller på det rationella. Därför att det kommer inte från mig eller från någon annan människa. Ska vi notera att retorik och rationalitet är väldigt viktigt. Paulus tar inte avstånd från förmåga att kommunicera eller förmåga att tänka. Inte alls. Läs hans brev, han är alldeles lysande som retoriker. Han har skrivit några av de mest välkända texterna i världslitteraturen. Så det går inte att säga att han inte kunde det. Läs första Korinthierbrevet 13 för att ta ett exempel från det här brevet. Paulus var själv en av västerlandets absolut främsta intellektuella. Läs Romarbrevet. En sån knivskarp analys. Så det är inte det att Paulus saknade de här förmågorna. Ska också notera att om vi läser i Apostlagärningarna, när Paulus kom till Korint så har han alltså inga problem att använda retorik eller rationalitet. Det står så här i Apostlagärningarna 18. Varje sabbat talade Paulus i synagogan i Korint och försökte övertyga både judar och greker. Han använde sin rationalitet för att visa sanningen i evangeliet. Det står i samma kapitel om en annan predikant som kommer till området runt Korint, Apollos. Och det står att han med stöd av skriften bevisade inför allt folket att Jesus är Messias. Så poängen är inte att ta avstånd ifrån retorik eller från förnuft. Men vi ska självklart använda alla förmågor Gud har gett oss. Av konstnärlighet, av musik, av skapande kraft, av förnuft, av kommunikationsförmåga. Men det som Paulus vill säga det är vårt budskap bygger inte på det. Vi använder de här sakerna när vi kommunicerar det. Men de är inte grunden för själva budskapet. För i så fall skulle ju budskapet kunna förändras utifrån olika människors tänkande och olika retoriska förmåga, eller hur? Nej, för det andra. Budskapet är Guds hemliga vishet. Det är det som motiverar Paulus. Han har fått ta del av Guds vishet. Evangeliet är en hemlighet som Gud har avslöjat. Paulus säger fyra saker om den här hemligheten. Evangeliet, det är något som var bestämt före tidens början. Det är ett budskap som inte har startat med Abraham eller med Jesus från Nazaret eller med Paulus. Nej, det går mycket, mycket längre tillbaka. Det här är ett budskap som är förankrat i Gud före själva skapelsen. Före tidens början hade Gud en plan för sin skapelse. Under lång tid så var denna hemlighet fördold. Mänskligheten kände inte till den. Den fanns hos Gud, men människor visste inte om den. Den var okänd för denna världens makter, för de onda andarna. Den onda sidan, de kände inte till Guds hemlighet. Den var okänd för människan. Ingen människa kände till det. Det här har helt och hållet sitt ursprung hos Gud. Det är en icke-humanistisk hemlighet. Den har sin startpunkt i Gud. Det handlar om någonting som inget öga har sett och inget öra har hört och ingen människa har anat. Det som Gud har förberett. För det tredje. Denna hemlighet är nu uppenbarad av Gud. Det som tidigare var dolt har nu gjorts känd. Och nu kommer vi in på något väldigt centralt. Den kristna tron bygger på uppenbarelse. En Gud som talar. Låt mig ge en illustration som kanske hjälper oss att förstå det dramatiska i denna tanke på uppenbarelse. Har du fantasin med dig den här morgonen? Ja, några har. Vad bra. Koppla på den om du har den med dig. Tänk så här att vi befinner oss flera decennier framåt i historien. Vi gör en liten tidsresa framåt. Den tekniska utvecklingen har gått oerhört långt. Mänskligheten har löst många tekniska svårigheter. Man har bland annat möjlighet att resa ut i rymden och vara ute i decennier. Man har löst frågan om näringstillförsel, om syre, energi. Mänskligheten bestämmer sig för att vi ska skicka en farkost längre ut i rymden än någon gång tidigare. Den ska vara borta i 50 år. Man utser två unga par som båda paren har varsitt alldeles nyfött barn. De ska representera mänskligheten på den här farkosten. Farkosten tar iväg. Det går alldeles utmärkt första året. Men i början på år ett händer något alldeles förfärligt. En olycka ombord på rymdskeppet. Och nu är man långt ute i rymden. Man kommer långt på ett år, jag lovar er. De fyra vuxna omkommer. All kontakt med jorden bryts. All kontakt med omgivningen, som ju givetvis sker via monitorer och datorer och så, bryts. Däremot så fortsätter rymdskeppet att producera syre och näring. De två ettåringarna överlever. Det är också några få dataprogram som har klarat sig. Bland annat några språkinlärningsprogram som man hade tagit med sig för att påskynda barnens språkutveckling. Och barnen överlever och lär sig som genom ett under att tala med varandra. Och så går åren. 5 år, 10 år, 15 år, 20 år. Och det finns två vuxna individer ombord på rymdskeppet. De har ingen aning om varifrån de kommer. De vet ingenting om planeten jorden. De vet ingenting om det här rymdskeppet, att det är ett rymdskepp. De har ingen aning om ifall det kan finnas någonting utanför skeppet eller inte. De har ju ingen möjlighet att förstå sin situation, eller hur? Det enda som kan hjälpa dem, det är ju att någon från jorden etablerar kontakt igen med dem på rymdskeppet. För mig är det här en bild av människans situation. Hur ska jag kunna veta vad det här går ut på? Jag var inte här när världen blev till. Hur ska jag kunna veta om det finns någonting bortom det som mina ögon registrerar just nu? Om det finns en osynlig värld? Och vad det i så fall är? Hur ska jag veta vad allting är på väg mot? Jag har ingen aning. Jag är som de två barnen på rymdskeppet. Hur ska jag inifrån mitt eget lilla liv kunna förstå allt det här? Och jag är chanslös. Vi människor är chanslösa. Om ni läser filosofer som grubblar över såna här egendomliga frågor, så kommer ni märka att det är så många filosofer som kommer fram till att ytterst sett kan vi människor inte veta någonting. Därför att vi har inte helhetsperspektivet. Det är här som uppenbarelse kommer in. Jorden lyckas återknyta kontakt med rymdskeppet och kommunicera med de som är ombord. Den Gud som har skapat allting väljer att uppenbara sig, kommunicera och tala om var allting kommer ifrån, vart allting är på väg, vad våra liv är just nu, vad den osynliga världen innebär. Det finns en uppenbarelse, ett ord ifrån Gud, och det förändrar allting. Tar vi bort uppenbarelsen så är vi chanslösa. Med en uppenbarelse så har vi möjlighet att förstå vår egen situation. Det här är en revolutionerande möjlighet. Tanken att Gud har talat. Och det är det som den här boken gör anspråk på. Att Gud har talat till oss människor. Han har gjort de stora frågorna om varför vi är här och vart allting är på väg. Varför saker och ting är så fyllda av lidande, att det finns så mycket ondska. Det finns en förklaring. Och han har talat alldeles specifikt om betydelsen, innebörden av Jesus liv, hans död och hans uppståndelse. Paulus talar nu om att han har fått sitt budskap genom en uppenbarelse. Genom att Gud har talat. Vers 10. Hemligheten som ingen kände till har Gud uppenbarat. För oss, säger Paulus, för apostlarna. Och han har gjort det genom anden. Och sen har det som Gud uppenbarade för apostlarna genom sin ande, det har skrivits ner. Och det är därför vi läser Nya Testamentet. Därför att det sätter oss i kontakt med Guds hemlighet. Hemlighet är ett ord som finns på många ställen i Nya Testamentet. Det heter på grekiska mysterion. Och det är därför som vi har ordet mysterium. Och ni har säkert noterat att det under ganska många år nu har gått som en mystiktrend genom kristenheten. Det är väldigt intressant att se att i Nya Testamentet så är mystiken, det är inte det okända. Det är inte det som är bortom vi kan förstå. Om du går igenom i Nya Testamentet vad mysterion, hemligheten, står för, så står den på de allra flesta ställen för den hemlighet som har avslöjats och gjorts känd. Det som tidigare var fördolt men som nu är offentliggjort. Så vi kan läsa från Efesierbrevet. Att genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig, så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser detta kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus, För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats, så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Hemligheten har avslöjats. Kristen tro är inget esoteriskt, hemlighetsfullt budskap. Det är ingenting som du invigs i genom gurus, där du inte från början kan få veta vad det handlar om. Det är ett offentligt budskap. Det är därför som vi kristna är så ivriga att budskapet ska översättas till varje språk i världen och förkunnas till varje människa. Det är ett offentliggjord hemlighet. Så det finns en uppenbarelse ifrån Gud. Det här är ju förstås alldeles avgörande om vi ska kunna veta vem Gud är. Om Gud inte skulle uppenbara sig, så skulle vi förstås inte kunna veta vem han är, förstås. Det är ju så här redan mellan oss människor. Om du inte säger vad som finns inom dig, så kan vi andra inte veta det. Om inte du uppenbarar dig själv, så kommer du att bli en enormt ensam människa. Eller hur? Det är bara du som vet vad som finns i ditt hjärta och i ditt sinne. Och om du inte sätter ord på det, så kan vi andra inte veta det. Om en person inte talar om sig själv, kan vänskap inte uppstå. Jag har åkt väldigt mycket tåg i mitt arbete. Längre tillbaka, innan det fanns X2000, så kunde man ju åka mellan Stockholm, där jag nu bor, och Skåne, som ni hör är min ursprungsort, eller området jag kommer ifrån. Jag har åkt många gånger mellan Stockholm och Malmö. Och ni vet, de här gamla sortens tåg, då kunde man ju hamna i kupéer där man satt 6 personer, 3 personer bredvid varandra och sen så 3 personer mitt emot. Då satt man 6 personer på väldigt få kvadratmeter. Man satt mycket nära varandra. Satt så nära varandra som man hade otur kunde man känna varandras dofter, eller hur? Satt man där i 6 timmar. Om det var en typisk svensk tågkupé, så sa ingen någonting på 6 timmar. Satt man där bara en sån liten bit ifrån varandra. Ja, jag visste ju ingenting om vad som försiggick i deras liv, eller hur? Kunde försöka gissa liksom klädstil och tatueringar eller tidningar de läser eller ansiktsuttryck och försöka gissa vad finns i deras hjärta. Men det är bara gissningar. En del människor har glada ansiktsuttryck fast hjärtat är fullt av sorg. Andra kan se ganska nollställda ut fast de inuti bubblar av glädje, eller hur? Så det där. Man kan åka Transsibiriska järnvägen 14 dagar. Om ingen säger någonting, så kan man inte veta någonting om den andra personen. Eller hur? Om Gud inte har talat, kan vi inte veta vad som finns i hans hjärta. Paulus säger det, Seva själva. Ingen vet vad som finns i Gud utom Guds ande. Och vi kommer inte åt det om inte anden uppenbarar det. Och det är det som anden har gjort. Guds hjärta har uppenbarat. Vi vet vad han tänker, vad han vill, vad han känner och vad han har gjort för oss. Och det här är uppenbarat allra tydligast i Jesu kors. Det här är ett väldigt egendomligt budskap. Paulus förkunnar den korsfäste Kristus. För oss är det förstås någonting som vi aldrig har sett, en människa som avrättas genom korsfästelse. I Paulus samtid så var det här dessvärre vardagsmat. Tusentals människor genomgick det livsöde som Jesus drabbades av. Tusentals människor torterades och korsfästes och avrättades på det sättet. Om man hade besökt Jerusalem den där påsken, man hade ju inte sett så många speciella saker. Det hände vissa saker i naturen, men själva avrättningen. Här är en människa som spikas upp och plågas ihjäl och han ropar från korset. Och ja, hur kan det vara det avgörande budskapet? Paulus är tydlig här och säger att aktörerna runt omkring, de förstod inte vad som skedde. De såg en person som avrättades. Jesu fiender, de såg en person som dog och tänkte, äntligen, vi är av med honom. Jesu vänner, de såg sin mästare dö och de tänkte, nu är allt slut. denna världens makter, den onda makten som fanns bakom det judiska ledarskapet och de romerska soldaterna när de drev Jesus mot döden. Inte heller de förstod, säger Paulus, för då hade de inte korsfäst härlighetens herre. Men Gud själv, han har uttytt innebörden i Jesu död. Det var inte ett snopet slut på ett så vackert levt liv. Det var inte ett fiasko. Det var den djupaste hemligheten. Att det sker någonting när Jesus dör som inte syns på ytan, men som har konsekvenser för hela mänsklighetens historia. Jesus ber ju kvällen innan i Getsemane, så ber han fadern och säger: låt denna bägare gå förbi mig. Och vi kanske inte fullt ut förstår vad som ligger i det. Men om vi läser i Jesaja bok så kan vi se att bägare ofta används som en symbol för Guds vrede. Att Gud häller sitt vredes vin i en bägare. Samma uttryck finns i Uppenbarelseboken. Det som sker på korset, det är att Gud utgjuter sin vrede över synden, över det onda, över det som tar sönder hans skapelse. Och det är Jesus som tömmer bägaren för vår skull. En del av oss vet att den moderna fysiken, den beskriver ju detta universum så här och säger att om vi går långt tillbaka i tiden så var hela detta väldiga universum, all energi och materia i universum, var sammanpressat i bara en ytterst liten punkt. En försvinnande liten punkt. Allting var förtätat. Jag vill ta den teorin som en illustration. Vad är det som sker på korset? Jo, det är att allt det som är trasigt, som är ont, genom hela människans historia, det samlar Gud ihop. Han pressar ihop det, han förtätar det, han samlar ihop det i en bägare, han låter det drabba en person. Jesus på Nasaret, han som blir jord till synd för vår skull. Och så bär Jesus bort världens synd. Så löser Jesus det som är människans problem. Det är förebådat i Gamla testamentet, det är förklarat för oss i Nya testamentet. Därför finns det inget annat budskap för Paulus att förkunna. Det är detta budskap om den korsfäste Kristus som är räddningen för varje människa. Därför det är bara det som ytterst sett kan lösa vårt problem. Jag vet inte om ni har hört historien om de två bröderna. Två riktigt vidriga bröder i en stad som stod bakom allt destruktivt som hände i den staden. När det gällde våld och kriminalitet och droger och prostitution och illegalt spel och svarta affärer. Vad man än undersökte, längst bak där stod de här två bröderna. De stod för allt det destruktiva i staden. Så dog en av bröderna. Och den överlevande brodern gick till en präst och sa: du ska få 1 miljon kronor om du begraver min bror. Och vid hans begravning säger: han var en ängel. Och prästen blev ju helt förfärad. Det är helt omöjligt, han kan inte stå och säga det vid en begravning. Fast det är klart. Å andra sidan, 1 miljon kronor. Han kunde inte bara slå undan den. Han tänkte på taket på kyrkan behöver ju faktiskt läggas om. Och så länge vi har kämpat med att få kunna bygga någonting för ungdomarna. Och 1 miljon kronor är trots allt 1 miljon kronor. Okej, han lovade att han skulle begrava brodern. Begravningen kommer. Massor med folk i kyrkan. Kistan står där. Den överlevande brodern sitter där. Och prästen reser sig för att hålla begravningstalet. Han säger: den döde här representerar det värsta i mänskligheten. Han är en skam för oss människor. Han står för det mest destruktiva, själviska, våldsamma, onda vi känner. Men jämfört med sin bror här var han en ängel. Den här historien kan man ju säga visar någonting av hur vi ofta tänker så här lite i graderingar oss människor emellan. Vi har en skala av onda och goda. Och det är förvisso sant så att vi kan titta ut över mänskligheten och vi kan bedöma olika människors liv. Och det kan verkligen se olika ut. Och vi ska inte försöka tala bort de skillnader. Man kan leva ett destruktivt liv och man kan leva ett konstruktivt liv. Så visst finns det en skillnad så. Men om vi går ett steg djupare. Det som är den innersta kärnan i det mest destruktiva livet. Visst är det så att också den som har levt ett väldigt konstruktivt liv i sitt hjärta har haft del av samma sjukdom. Att det finns någonting gemensamt. En gemensam åkomma. Vi ger den lite olika uttryck, men den finns hos oss var och en. Och det är på den åkomman som Kristi kors är svaret. Det finns inget annat svar på vår trasighet, på vår synd, på vår skuld än det som Gud har gjort genom Kristus. Och därför är det budskapet för varje församling i varje tid att kommunicera. Vi ska använda all vår retoriska skicklighet, all vår tankekraft, all vår kreativa förmåga. Men det är detta budskap som vi ska förkunna. För det fjärde. Detta budskap är uppenbarat genom anden. Den heliga ande är fullständigt avgörande. Både i avslöjandet av vem Gud är. Det är genom anden som Gud har uppenbarat det. Det är anden som visar oss vad som finns i Gud. Och apostlarna talar ord från anden. Och vi som är kristna har får del av den heliga ande och får lov att tala ord ifrån anden. Budskapet är helt beroende av den heliga ande. Det är bara genom anden som Gud avslöjas. Men det är också så att den heliga ande är helt avgörande för mottagandet av budskapet. Paulus säger att hans budskap bevisade i ande och kraft. Alltså den yttersta anledningen att någon tar emot budskapet och blir kristen. Det handlar inte om förnuftet eller retoriken eller de konstnärliga uttrycken. Utan det handlar om att Guds ande skapar någonting nytt i människan. Den oandlige tar inte emot det, säger Paulus. Det måste bedömas på ett andligt sätt. Vi är helt beroende av den heliga ande för vår förmåga att kommunicera budskapet. Och om en människa ska ta emot det så måste den heliga ande vara där och utföra sitt verk. Som jag säger, det är det viktigt att vi tänker rätt här då. Vi måste vara helt beroende av anden och uttrycka det beroendet. Men konsekvensen av det är ju inte att vi ska vara likgiltiga kring hur vi presenterar det. Jag tror att vi ska se det här som en form av arbetsfördelning mellan oss och den heliga ande. Vi har fått uppdraget att förmedla, att förkunna, att argumentera, att presentera evangeliet. Och det ska vi göra så väl vi kan. Och arbeta med det utifrån de gåvor Gud ger oss. Och så ska vi hela tiden be att den heliga ande, genom det vi i vår bristfällighet gör, ska utföra sitt verk och dra människor till sig. Så budskapet är uppenbart genom anden och anden är alldeles avgörande här. Och den sista punkten. Budskapet, hemligheten som Gud har uppenbarat, den ger oss människor en verklig förståelse. Paulus har några väldigt starka ord i slutet om den som tar emot det här budskapet. Att budskapet kastar ljus över hela tillvaron. Man blir en människa som kan börja bedöma allt, säger Paulus. Alltså man får perspektiv på livet. Det innebär inte att en kristne plötsligt höjer sin IQ. Men man får den här djupare sortens vishet att kunna börja bedöma, att förstå, att navigera i den här tillvaron. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min steg, sa David 1000 år tidigare. Den som får del av Guds ande kan bedöma allt, säger Paulus. så är det nästan som om Paulus gör en invändning mot sitt eget resonemang. Han ställer som en fråga, men att bedöma allt, är det inte egentligen ett Guds privilegium? Det är väl bara Gud som kan göra det? Och han citerar från Jesaja. Jesaja 40 om Guds storhet, att det är bara Gud som kan det. Ja visst, det är bara Gud som ytterst kan bedöma allt. Men genom hans uppenbarelse så har vi fått del av vad som finns i Guds tanke. Vi tänker ju Kristi tankar, säger han. Och då kan vi på vår lilla nivå börja tänka Guds tankar efter honom. Vilken förmån att få vandra i ljuset av Guds uppenbarelse. Det innebär att man vandrar i ljuset av de bestående sanningarna. Och kan börja tänka Kristi tankar efter honom. Så, för att sammanfatta. Paulus, varför har du detta budskap? Det är inte humanism. Paulus har inte tänkt ut, inte någon annan. Utan det är Guds hemliga vishet som Gud har uppenbarat genom sin ande så att vi kan ha verklig förståelse. Och för oss som är kristna idag så har ju vi kontakt med det genom apostlarnas undervisning. Genom Paulus och de andra apostlarnas undervisning så har vi kontakt med Guds hemliga vishet. Det kristna evangeliet, det står i kontrast till humanismen. Alltså detta att man sätter människan i centrum. Det är, har ett icke-humanistiskt innehåll. Det handlar inte om att vi förbättrar oss själva. Eller att vi frälser oss själva. Det är Kristi kors, inte människans självfrälsning. Evangeliet har ett icke-humanistiskt ursprung. Det är inte vi som har tänkt ut det. Det är inte människans filosofi eller religion. Utan det är Guds uppenbarelse. Gud har talat. Men detta som är icke-humanistiskt till sitt innehåll och till sitt ursprung syftar till människans upprättelse. Det är det mest livsbejakande budskapet av allt för oss som människor. Därför att det upprättar oss till vår sanna mänsklighet. Det som vi var avsedda till innan synden ödelade. Därför är det inget livsförnekande eller människofientligt budskap. Långt därifrån. Det som Gud har sagt och gjort, det upprättar oss människor. Och i den meningen är det den djupaste formen av humanism, bejakelse av människan. Det som jag har försökt lyfta fram ifrån Paulus brev till församlingen i Korint, det finns också väldigt tydligt i Jesu bön den sista kvällen. Vi läser i Johannes 17 hur Jesus den sista kvällen innan han tas till fånga ber en bön som har gjort ett starkt intryck på lärjungarna. Och som Johannes sammanfattar åt oss. Johannes 17. Och där ber Jesus till fadern och talar om att orden som du gav mig har jag gett till dem, till lärjungarna. Och de har tagit emot dem. Jag har gett dem ditt ord. Helga dem nu i sanningen. Ditt ord är sanning. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Och det som finns genom hela den bönen, det är alltså en kedja av flera länkar. Fadern ger ordet till sonen. Sonen ger ordet till lärjungarna. Och lärjungarna är sen kallade att ge ordet till världen. Och det är vår kallelse. Att ge det uppenbarade ordet till världen. Jesus ber inte för världen därför att världen har inte ordet. Han ber för lärjungarna. För de har ordet. Ordet som livet finns i. Och de har nu en kallelse att ge det till världen. Så att också världen får liv. Som jag ser det är detta en av de viktigaste punkterna för oss i svensk kristenhet. Att återerövra. Det positiva tilltron till Guds uppenbarelse. Vi har lång tid bakom oss om vi ser på kristenheten generellt. Där tilltron till Bibeln har ödelagts av en mängd filosofisk kritik. Och där vi ibland som kristna själv har kanske missbrukat Bibeln. Inte alltid använt den så vist. Och det har skapat på många håll en viss distans till bibelordet. Som är helt förödande. Vi måste hitta tillbaka till den positiva tilltron att Gud har uppenbarat sig. Han har gett oss sitt ord. Genom anden finns en sanning om Guds hjärta som Gud har uttryckt i Jesu död. Där går inte att förhandla bort budskapet om hur Gud försonade världen genom Kristi död. Budskapet om den korsfäste Kristus. Vi är som Paulus bundna av att förkunna det, därför att det är Guds hemliga vishet som kan ge världen liv. Herre, jag ber dig att du ska förnya vår tilltro till ditt ord. Tack för att du har talat och inte lämnat oss i vilsenhet, i osäkerhet. Tack för att du har uppenbarat dig. Tack för att du talat till profeter och till apostlar. Tack för att du har utgjutit ditt hjärta så vi vet vad du tänker och vad du vill. Tack för att vi kan förstå att det finns en seger i det som såg ut som ett nederlag i ditt kors, Jesus. Tackar dig för den seger som du vann över synden och döden och djävulen när du la ner ditt liv för oss. Herre, vi ärar dig, vi vill tacka dig. Och vi ber dig att du ska ge oss en ny hängivenhet. Att lyda ditt ord, att förkunna ditt ord, att tro på ditt ord. Vi tillber dig i ditt namn, Jesus. Amen.